Förra veckan vi samlades, eller förra gången vi samlades, så hörde vi om att Gud är en allsmäktig fader. Att Gud är skaparen till universum. Han som är utan början, utan slut. Att inget i skapelsen kan jämföras med honom. Att ingen kan jämföras med honom. Och idag ska vi fortsätta studera vem Gud är. Texten som vi hörde, läst här, det är ju Jesus som berättar tre liknelser. Han berättar tre liknelser som för mig alla handlar om en man eller någon som söker efter det som är förlorat. En man som söker efter fåret som springer bort. En kvinna som söker efter ett mynt som hon tappar bort. Och en fader som söker efter sin förlorade son. Jag tror att Jesus berättar de här liknelserna. För att han vill berätta varför han är som han är och vem hans Gud är, eller vem hans fader är. Jesus säger själv i Johannes evangeliet i kapitel 14, vers 9, till lärjungarna att har ni sett mig så har ni sett fadern. Och han säger tidigare i kapitel 5, vers 19, att allt det jag säger, det hör jag fadern säga. Och jag gör bara det jag ser fadern göra. Så Jesus talar om att han visar vem Gud är. Jag tror att det är viktigt att ha med oss in i många av berättelserna kring Jesus. Att han inte bara är en människa som visar kärlek och gör under. Men han visar också vem fadern är. Och det är ju samma fader som är våran fader. Kontexten i den här, när han berättar liknelserna, tycker jag är viktigt att ta med sig också. Att det är just att fariseerna och de skriftlärda kritiserar Jesus för att han umgås med syndare. Och som svar till deras kritik och deras sätt att bete sig så berättar han de här tre liknelserna. Det tycker jag ändå säger mycket om, liksom, om vad är det som Jesus och Gud vill säga genom det här, de här liknelserna. Kritiken handlar om att syndare inte borde, liksom, att skriftlärda och heliga män och kvinnor inte borde umgås med syndare. Att de skriftlärda kände att syndare, det är inga människor för oss. De är smutsiga, de sårar människor, de beter sig illa, de har syndat. Men Jesus, han beter sig tvärtom. Tycker jag är väldigt fantastiskt att se. Att han söker upp syndarna. Han bjuder in dem på måltid. Han söker efter syndarna för att vara nära dem. Så fariseerna tror att den Gud de tror på och följer, för att kunna följa honom så måste de ta avstånd från synd. Att ta avstånd från syndarna. Men det var ju inte så Jesus gjorde. Kanske kan det vara så att Jesus berättar den här liknelsen för att fariseerna inte kände den Gud de trodde på. Eller hur deras Gud, hur hans hjärta var. Att hans hjärta längtade efter syndarna. Jag tänkte vi skulle börja med, jag tror vi börjar lite i för att gå in mer i detalj på liknelserna. Tänkte att vi skulle börja lite bakifrån. Så vi börjar med den förlorade sonen. För att komma tillbaka till de andra senare. Så den här förlorade sonen. Den berättelsen berättar ju tydligt. Om livet som människa kanske. På den här jorden. Romarbrevet talar om att alla har missat Guds härlighet. Och att alla är i behov av omvändelse och förlåtelse. Så vi har på ett sätt alla varit som sonen som lever ett liv i utsvävningar och som lever ett liv som inte som vi lever ett liv i synd. F- sonen tänker så här och säger så här till sin far. Att far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Vem är det som bestämmer vad som är värt att älska? Är det du och jag som bestämmer om vi är värdiga kärlek? Jag tror att ofta, eller jag vet att jag tänker så ofta, att inte kan någon älska mig, inte kan Gud älska mig. Att liksom jag känner mig inte värdig kärlek. Och absolut inte den kärlek som Gud påstår att han har för mig. Så vem är det som bestämmer vad som är värt att älska? Bibeln ger oss svar på detta. I Romarbrevet 5:8 står det till exempel så här: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så innan vi på något sätt kunde förtjäna Guds kärlek, när vi känner oss som mest smutsiga och vi har vandrat bort från Gud, så visar Gud kärlek till oss. Han ser på de som är förlorade, på det som är förlorat, och visar att han älskar det som är förlorat genom att skicka Jesus. Så vårt hjärta kanske känner: jag har syndat mot himlen, mot Gud. Att jag inte är värd att kallas Guds son. Jag är inte värd att vara hans barn. Eller hur kan en Gud, en allsmäktig, helig Gud, älska mig? Men hans gensvar är Jesus. Hans gensvar är korset. Att offra sin egen son för dig. Så himlen, eller Gud, vår fader, han har bestämt att varje människa, varje skapelse han har gjort, att varenda av oss, en av oss här idag, är värd hans kärlek. Att vi är värda hans offer på korset. Sonen tror att han ska möta en arg och besviken fader när han kommer hem. Han tänker att jag är inte värdig att bli hans son igen, men kanske kan jag få vara en daglönare som får gå på hans mark och vakta svinen och vakta fåren så att jag får mat. Men det är inte den fadern som möter honom när han kommer hem. Fadern som han möter, hans fader, han väntar på honom. Vi läser att när sonen ännu är långt borta, så ser fadern sin son och springer honom till mötet på fältet. Det är sånt uttryck för faderns längtan efter att hans son ska komma tillbaka. Att han spanar efter sin son i horisonten tills han kommer. Och faderns gensvar på sonens förkrosselse och bekännelse att jag har syndat, det är att ge honom en ring på hans finger och nya kläder och fina skor och säga: nu ska vi ha fest. Jag reagerar på att fadern inte kommenterar hans beslut, hans liv, hans misslyckande, hans liksom förakt mot fadern, liksom, när han säger att jag vill ha mitt arv nu och jag vill inte ha min familj att göra längre. Men han liksom, fadern verkar inte kommentera det på något sätt. Det han vill ha fest. Att hans son har kommit tillbaka är liksom det viktigaste av allt. Det är ju oklart om hur fadern tänker efter det, men det är uppenbart att det är det som Jesus vill lyfta fram i liknelsen, att fadern möter sin son med med förlåtelse och kärlek. Så det talar ju om liksom att det är samma Gud vi har idag. Att där vi befinner oss i våra liv så har vi alltid den fader som väntar på oss med öppna armar. Det spelar ju inte, det är ju inte bara synder han väntar på. Det här talar ju om vem Gud är. Att Gud är en barmhärtig fader som längtar efter sina barn. Som söker sina barn. Vi kommer återkomma till det senare. Men att han är så mot sina barn, liksom, inte bara mot syndarna. Jag skulle vilja ge att vi tar ett tillfälle där vi liksom får liksom fokusera vårt fokus på Jesus och liksom ta tid för att omvända oss i våra hjärtan och att våga liksom närma oss Gud med det som finns i våra hjärtan. Gud vill att vi ska vända oss till honom med våra hjärtan. Som de är, trasiga eller hela eller smutsiga eller hur vi nu än känner oss. Så vill han att vi ska vända oss till honom. Så att han kan möta oss, upprätta oss och förlåta oss. Så vi bara be en bön över det och du kan ju bara ta emot den bönen och liksom samtal med Gud och vänder ditt hjärta till honom. Fader, jag tackar dig för att du älskar oss. Att du har valt att älska oss, Herre. Att ingenting vi gör eller har gjort kan ändra att du älskar oss, Herre. Så jag tackar dig för att vi har möjligheten att omvända oss till dig. Att söka dig med våra brustna hjärtan och trasiga liv och allt elände som vi går igenom. Allt som vi kanske har gjort eller som vi har tänkt eller har sagt, Herre. Allt det får vi gå till dig med just nu. Och att du kan få komma in med ditt liv, med din förlåtelse. Och med ditt helande till det som är trasigt. Så jag ber om mod nu, Herre, att vända våra hjärtan till dig. Att släppa in dig i varje del av våra liv. Tack att du älskar oss, Herre. Gud är verkligen så god som den här berättelsen beskriver. Att han är så god. Jag skulle också vilja stanna upp vid just kring omvändelse. Någonting som jag tror att vi alla brottas med är skamkänslor över vår synd. Att vi har gjort någonting som inte känns rätt och vi vet att vi har syndat. Men jag skulle vilja bara liksom poängtera att skuldkänslor och en vilja att omvända sig, de drar oss närmare Gud. Att sonen som känner att han har syndat mot himlen och mot Gud, han vänder sig till Gud och till fadern för att be om förlåtelse. Men alla känslor som drar dig bort från Gud, de är liksom inte, det är liksom inte från Gud, utan han liksom, det är inte hans sätt att visa igen sin ande att du har syndat, utan det är snarare fienden som vill få dig att inte söka det som kan göra dig hel. Jag tycker det är viktigt att ta med sig in i när man funderar kring omvändelse och att närma sig Gud. Tror vi att Gud ser på synd på det här sättet som han gör i den här liknelsen? Att han, eller är vi mer fast i hur fariserna tänker om syndare? Jag vill våga vara ärlig med mig själv. Och med hur jag känner i mitt hjärta, djupt inne. Är jag rädd för synd i andra människors liv? Är jag rädd för att ha nära gemenskap med människor som inte har allt i ordning och som beter sig illa och som kanske lever i synd? Eller söker jag upp dem för att visa dem en väg ut? Det var ju så Jesus gjorde. Han sökte upp dem som behövde hjälp och som behövde räddning. Hur tror vi att Gud förhåller oss till synd i våra liv? Och återigen, vågar vi vara ärliga med det? Liksom, bearbeta det inför Gud. Det är lätt att citera ett bibelord. Som jag gjorde förut. Gud visar sin kärlek till oss genom att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Det är lätt att Gud älskar mig när jag syndar. Han vill ge mig förlåtelse. Men sen när vi är där så liksom våra hjärtan är lite oroliga. Liksom. De är inte riktigt förankrade liksom i att kan Gud verkligen fortfarande älska mig efter jag har gjort det här som jag vet var synd. Jag tror det är viktigt att bearbeta de här frågorna för att människorna vi längtar efter att möta, de lever kanske inte alltid, de lever ofta i synd. De behöver liksom möta bara kärlek och de behöver möta den fader som älskar dem villkorslöst. Och Gud har av någon anledning valt människor som oss, trasiga, brustna människor, att visa vem han är. Jag tror jag sagt det förut någon gång jag predikat, men att jag tror att det kan vara så att om Gud är den här barmhärtige gode fadern för dig, då är det lättare att visa det här för människor som behöver en frälsare. Liksom. Och att verkligen visa det liksom, med uppriktighet och att tala om Gud från ditt hjärta, eftersom du har upplevt det själv. Så den första två liknelserna då talar ju Jesus om en man som har 100 får, eller han verkar ha 100 får, men ett av dem springer bort och då lämnar han alla för att springa efter det som är borta. Det talar ju ändå liksom om på något sätt att Jesus vill berätta att hans hjärta eller att faderns hjärta och att hans prioriteringar kanske är lite annorlunda. Att de, om man har 100 får och så tappar man bort ett, då har man ändå 99 kvar. Det är liksom en större, liksom, ett värde liksom, rent mänskligt sett i 99 än i ett får. Men Gud tycker att ett får är viktigare, för det är förlorat. De andra 99, de är ju rättfärdiga, de är säkra, de är räddade. Någonting som återkommer i den första liknelsen om fåren och som också återkommer i kvinnan som söker efter mynten är att det står att mannen går iväg och letar efter fåret utan att ge upp. Han letar tills han finner fåret. Att kvinnan som tappar bort sitt mynt, hon sopar varje del av huset och letar och letar och letar tills hon hittar sitt mynt. Jag tror det kan vara en inblick i Guds hjärta där. Att han söker alltid efter det som är förlorat. Han söker alltid efter oss. Och han söker ännu mer efter de som är förlorade. Och det går liksom inte att få Gud att sluta söka efter mig. Få Gud att sluta söka efter människor som är förlorade. Det liksom ligger på hans hjärta att söka dem tills han finner dem. Och det finns många människor som berättar om fantastiska vägar som Gud har använt för att söka rätt på dem när de har varit förlorade. Gud kan ju använda vilken väg som helst. För att han har så mycket kärlek för dem. Jag tänkte vi skulle fortsätta med den hemvarande sonen. Och hans... hans frustration, hans känsla av att han har rätt till saker. Att han har rätt till välsignelse, att hans fader borde ge honom saker mer. Han uttrycker ganska ilsk där. Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en kylling så att jag kan fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son, som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, verkligen förstör sitt liv alltså, leder till ett totalt värdelöst liv, då har du slaktat gödkalven för honom. Då vill du ha fest. Det bästa du har, det vill du offra för honom då, när han kommer hem. Han som inte har gjort någonting för att förtjäna det. Men jag som har förtjänat det, jag får inget. Han är ganska upprörd. Jag tror att för mig, när jag läser den här delen av berättelsen, så talar Gud till mig om att det inte är vad man gör för Gud eller hur väl man följer hans regler som förändrar hur Gud, hur mycket nåd och kärlek och välsignelse han vill visa. Det är inte min trofasthet och min tjänst till Gud som gör att Gud visar kärlek till mig. Jag tror att vi på ett sätt vet det här i djupet av våra hjärtan, men vi glömmer bort att man kan liksom inte städa sig till kärlek, eller man kan inte, vad vet jag, vad för exempel du vill ta, men man kan inte förtjäna Guds kärlek genom att göra saker, genom att troget tjäna honom år efter år. För kärleken kommer ju från Gud, den kommer ju för att Gud har valt att älska. Sen här ser vi igen att faderns gensvar till den upprörde sonen som inte direkt är så trevlig, det är fullt av barmhärtighet och nåd. Och hans gensvar ger oss också en till del av den här liknelsen som jag tycker är värd att stanna upp vid. Så fadern säger till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Så Guds barn, eller de som är i faderns familj och hus, har tillgång till allt. Att allt fadern har, det har han gett. Att all hans kärlek, all hans nåd, alla hans resurser, de finns tillgängliga för hans barn. Han har gett dem till sina barn. Att hela Guds hjärta liksom, har han redan givit till oss. Han liksom, Gud underhåller inget av sig själv eller sitt rike eller sin ande liksom, tills vi kan förtjäna det liksom. Det är inte så att man börjar med lite av Guds kärlek och sen så får man liksom förtjäna sig till mer senare, utan att allt mitt är ditt. Men varför upplever man då inte allt i våra liv i frågan? För allt är mycket. Allt är liksom där, allt Guds kraft, all Guds kärlek, allt det liksom har han gett till oss. Men jag tror det handlar om att Gud har valt från sin sida att allt mitt är ditt. Men våra hjärtan liksom har vi inte gett helt till Gud. Att vi behöver inte öppnat våra hjärtan så att hans liv och ande och kärlek får komma in till varje del av våra liv och varje del av våra hjärtan. Jag vet själv att mitt liv inte är som Gud vill ha det. Att det inte är ett liv där allt jag har är Guds. Att allt mitt är ditt. Jag önskar att det var så. Tror jag vi alla önskar att vi skulle våga leva våra liv helt för Gud. I ord och handling. Och att det aldrig skulle handla om våran vilja. Eller vårat välstånd eller vårat respekt inför människor. Utan att allt skulle handla om Gud först. så vågar vi ge Gud, han som är full av barmhärtighet och godhet, vågar vi ge honom hela våra hjärtan? Vågar vi göra det idag? Han är varsam med våra hjärtan, även om de är trasiga, oroliga eller osäkra, även om vi kan lita på Gud, så vill han mana oss och uppmana oss att komma närmare, att våga ge mer av våra liv till honom. Gud längtar efter att hans barn ska verkligen visa världen vem han är. Att de liksom ska vara fyllda av hans hjärta och fyllda av allt det som Gud är. Så det finns mycket i den här liknelsen. Det här är bara några liksom nedslag. Men det är en fantastisk bild av vem Gud är, och fadern och hans kärlek, hans barmhärtighet och hans längtan efter att vara med sin skapelse, att vara med sitt folk, vara med oss. Så vi har inte bara hört om nu att Gud är stor, att han är allsmäktig, att han är skapare av universum. Någonting som är väldigt fantastiskt för mig är att han som skapade jorden, han som skapade universum, och han som är allsmäktig och högre än allt annat, som kommer och som har kommit, att han också är personlig, att han har valt att ha en personlig relation med dig och mig, och att han valde att offra Jesus för att han skulle kunna ha en sån relation med dig och mig. Så jag tänkte vi ska gå in lite för landning här och liksom ta med oss det som Gud har sagt om hans hjärta i den här liknelsen. Och liksom ta med oss där inför Gud och söka honom med våra hjärtan och ta till oss hans ord. Och när vi gör det så skulle jag vilja dela några ord speciellt till dig som blir berörd av två punkter och inbjuder dig till att ta emot personlig förbön. Så som jag sa tidigare, så vet Gud att han älskar dig. Att våra argument om att Gud inte älskar mig, de är ganska... Ja, han vet att han älskar dig. Jag tror det finns en inbjudan idag att våga Gud älska dig. Alltså att låta Gud älska dig. Att våga liksom le ditt hjärta till Gud och lita på honom att han älskar dig. Och att få ta emot hans kärlek i ditt hjärta. Som Adrian sa i början, kanske för första gången från Gud själv. Och det finns självklart tid att som vi gjorde förut, att omvända oss och söka Gud. Och jag vill också passa på att lyfta fram att det finns alltid möjlighet att ta emot frälsning. Det går för mig inte att läsa en berättelse om Guds godhet och hur han förlåter syndare utan att lyfta fram att Gud väntar på oss idag. Den andra punkten som jag vill lyfta fram är också att allt mitt är ditt. Så att det finns kanske en inbjudan idag att ge mer av våra hjärtan till Gud. Men också en jag tror att när vi ger allt mer av våra hjärtan till Gud, så vill han ge lite av den här iven som Gud har att söka efter de förlorade. Att verkligen söka efter de förlorade tills vi hittar dem. Att söka efter dem som behöver Jesus och söka kontakt med dem. Att ge oss liksom ett mer frimodigt hjärta som längtar efter det och som, ja, som har mod också att älska på det sättet. Då finns det en inbjudan liksom att komma till Gud och ta emot hans hjärta för människor. Och jag tror att vi får ta emot det när vi ger våra hjärtan till Gud. Att liksom ett utbyte där. Så jag tänker att det finns plats här framme för farbran. Och jag tror att Kristoffer kommer ta med oss lite lovsång. Ja. Så vi fortsätter där att vara inför Gud och att söka honom. Jag kan be en avslutande bön också medan Kristoffer kommer upp. Och Gud, jag tackar dig för ditt ord och för din kärlek. För din längtan att vara med dig, vara med oss. Tack för att du älskar oss i vår brustenhet, i vår trasighet, i vår framgång och i vårt liv. Så tack för att du vill möta oss med din kärlek just nu. Att du vill lyfta av bördor och du vill läka sår och du vill komma med frihet och liv där det behövs, Herre. Tack för våra behov som vi har kommit hit med. Du vill möta oss just nu, Herre. Tackar jag också för att du vill ge ditt hjärta till oss, Herre. Ett hjärta för dig och ett hjärta för ditt rike och ett hjärta för dem som är förlorade, Herre. Ge oss mod att våga lägga ner vårt hjärta inför dig idag, Herre. Jag tackar dig för att du är med oss och du är här just nu. I Jesu namn, amen.